Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Varför fan garvar du?
Det är alltid liksom det sista som händer innan vi spelar in.
Vad är det då?
Att vi säger så här, men det är alltid det sista som händer innan vi spelar in. Att någon av oss säger, ja, skitsamma, nu kör vi. Det är liksom, det sammanfattar någonstans den här resan som jag ändå har varit igenom. Ganska bra får jag ändå säga, Karin. Jag är inte missnöjd med det, får jag ändå säga. Faktorn, ja, skitsamma, nu kör vi. Det är ändå liksom så här, det tyder på att vi har planerat. Men att vi inte orkar planera mer. Och att det kanske inte blir så mycket bättre med en bättre plan, utan det är liksom... Vi kan vårat tak.
Eller hur? Jag tycker ändå att vi är bra på det. Vi är ändå bra på vår sak. Eller något.
Ja,
det var hybris. Det, ja. Ja. Hur är det med dig, Jakob?
Jo då, det är bra. Den här senaste veckan har jag haft både läsårets sämsta lektion och kanske läsårets bästa arbetsvecka samtidigt. Och det ska vi komma in på. Men framförallt så håller jag på att återhämta mig. Jag vet inte om du har märkt det, du som arbetar hemifrån, på ett annat sätt. Men det är kallt ute. Det är rejält kallt ute.
Ja.
I morse cyklade jag till jobbet med dubbla mössor, men inte dubbla vantar. Och det fick jag ångra gruvligt, ska jag behöva tala om. Jag har inte varit så kall om mina fingrar i... Ja, på den här sidan, millennieskiftet, skulle jag nog påstå faktiskt.
Okej, okay. Ja, det låter ju
det var,
som en
det
grej.
Det var hemskt.
Mm.
Yep. Men jag har återhämtat mig nu ett par timmar senare faktiskt, får man ändå säga. Jag har känsel i alla mina fingrar igen, så att jag kan rapportera att livet är bra. Hur är det med det då?
Jo, jag har ändå utfört ett experiment på mig själv den här veckan. Och det slutade med att jag vet vad som händer nu om man sätter sig och har så här Teams eller Zoom eller Meet-möten 30 stycken på 2 dagar med en halvtimme emellan. Alltså om man sitter mellan 8 och 17 och har utvecklingssamtal.
Oj.
Om man gör det 2 dagar i rad och så att man har haft 30 utvecklingssamtal, då vet jag vad som händer med hjärnan efteråt.
Ja, det
man blir, ja, man blir onykter. Det snurrar. Utav bara satan. Det är alltså...
Spännande.
Ja. Inget att rekommendera. Igår eftermiddag klockan 5 när jag la på för sista gången och jag slappnade av och tänkte, nu har jag gjort det här. Alltså jag mådde skit redan dagen innan jag hade gjort 15 först i onsdags. Så tänkte jag så här, det här kan inte vara bra, och då blev jag liksom, började jag frysa och fick sätta på mig jättemycket kläder, och så sov jag hela natten med massa kläder, och sen dagen efter så gjorde jag 15 till, och då la jag mig på sängen och då snurrade hela rummet.
Du tror inte det så att du bara är sjuk parallellt med att du har haft 30 samtal på 2 dagar?
Nej, jag är inte dugg sjuk.
För det låter precis som att det är symptom på något annat, men jag hör vad du säger. Det är ändå värt en liten applåd, Karin, att du har tagit dig igenom ett sånt projekt. Jag vet ju hur det låter på dig, i alla fall när du har haft de här samtalen när det inte är corona liksom. Det låter ju som en pärs i sig.
Ja.
Att göra det samtidigt som man är på distans allihop.
Ja, man kan verkligen diskutera det, och jag har funderat på vad som är vettigast, men utifrån att eleverna ska hålla i de här samtalen någorlunda och bär med sig kunskapen från vad alla lärare har sagt, så finns det ingen riktigt vettig, det blir så långt utdraget annars och sådär, och schematekniskt krångligt. Så att i vanliga fall så brukar vi tycka att de här utvecklingssamtalsdagarna är ändå... Man får ta dem. Men på Meet så här, eller på videosamtal, men då, det blev i alla fall, så det gjorde att jag tog det ett steg längre, för jag blev ju lite nyfiken. Om man nu mår så här jävla skitdåligt och blir så här yr i huvudet av det här, att sitta så här och titta på sig själv eller titta på den här skärmen. Vad är det? Har de gjort så här arbetsmiljöundersökningar? Har de kollat hur eleverna har det? Tänkte jag. Har Skolverket gjort den? Nej, det har inte Skolverket gjort. Men man har ju andra arbetsplatser som har tittat på vad som händer. Och då är det ju så att det finns en rad forskare som har då kommit fram till att man blir extremt mycket tröttare. Alltså sådana här mitsamtal tömmer en på total supermycket energi. Man blir liksom jättetrött av det, för att man måste vänta på, man måste ju som sitta 2-3 sekunder för att uppfatta svaren, vilket gör att man måste vara väldigt, väldigt fokuserad. Det här är då en Marissa Schaffer, hon är docent på Clemson University i Britannien. Så att hon har liksom, och hon har gjort det utifrån en arbetsmiljö undersökning då. Så att just, det är också en extra stressfaktor att vara närvarande och liksom läsa av hur folk har det och hur folk mår och sådär. Så att vi blir också väldigt medvetna om oss själva, vilket då i sig, det tycker vi inte om som människor att vara. Mm. Så därför så blir vi liksom trötta av detta. Men det finns också tydligen massa sådana här saker om att den psykiska ohälsan ökar av att sitta mycket i sådana här möten. Finns en undersökning utav KTH som har gjort den, och även att vi faktiskt, en annan undersökning som har gjorts är att när man då har gruppsamtal eller möten, så finns det någonting som heter, som de kallar för Zoom think, alltså Zoom-tänkande eller så. Mm. Och det är ju det att den dominanta personen, typ då, den som pratar mycket, det är dens tankar som slår igenom. De som liksom är lite tystare, det blir liksom 3 gånger förstärkt, att man orkar inte, eftersom man vill att mötet ska ta slut, så orkar man inte tjafsa emot. Och det gör att man, att skicka elever på gruppdiskussioner, bör man fundera på vem man sätter som ledare för de gruppdiskussionerna, för att det kommer att bli den där dominanta eleven som tar över väldigt mycket, och man behöver liksom tänka på vilka grupper som är där i. Fast nu pratar ju de utifrån ett arbetsmiljö. De har inte översatt det till skolan, men det är väl inte så svårt att göra. Jag tycker det är lite märkligt faktiskt att det här inte är framtaget för skolan. För det är så självklart. Det här borde vi ju ha gjort. Jag tänker att de är nyttiga, de här länkarna som jag hittade när det snurrade i huvudet och jag gick då till min dator och tittade på ännu mera skärm och googlade. Men det gjorde jag idag.
Nej, men jag tror att det är det. Jag tror verkligen att det är det, särskilt när man tänker på liksom hur det blir sen eller så, och hur mycket vi vill ha där sen. För just nu är vi i en situation som är vad den är. Men liksom när vi kommer efteråt, när det blir säkert så att vissa kommer tycka att ja, men det här var, nu är vi klara med det, nu går vi tillbaka till att ha allting på plats. Medan andra kanske säger nej, men det här är ganska bra, vi behöver inte liksom hålla på, vi kan köra en del på distans, och det kan vara en del av vårt nya normala. När man ska liksom förhandla fram till vad är en rimlig, vad är det rimliga krav att ställa på att det ska funka och hur man vill ha det, och vad som är ändå steg framåt, men ändå liksom inte att vi gör saker som vi vet är fel, då kan man ju absolut lära sig av analyser som är generella, men också som du säger, då behöver man liksom också ha, det är ju då egentligen så vi behöver ha liksom sån data även från skolvärlden, för att se sig hur förhåller det sig med det här. Även om det intuitivt känns det som att det kanske inte behöver vara så himla annorlunda i en skolkontext givet liksom andra kontexter, men det kan vi inte veta förrän man har sett liksom. Så.
Nej, och jag tänker just en sån sak som det här Zoom-tänkande, att det blir en annan, vi agerar annorlunda. Det gör ju att när jag läst det så känner jag ju genast att jag måste tänka annorlunda när jag skickar iväg mina elever liksom på de där grupperna. Och även när man har tittat på att just det här att mitsamtalen, det finns liksom mycket mindre utrymme för chitchat, alltså det här som man har med sina elever, att utbyta roligheter. Man vill att det ska gå fort över, och det är inte fel att skicka iväg eleverna och göra en strukturerad uppgift och sen komma tillbaka, att faktiskt få vila lite från det här meet-mötet eller Zoom-mötet och få göra någonting på egen hand, så länge det är väldigt, väldigt strukturerat. Det är ingen dålig grej, utan snarare ett sätt att överleva.
Nej, nej. Jag tror verkligen inte det är dåligt.
Nej.
Inte överhuvudtaget.
Nej. Men det, så det, jag har alltså i alla fall använt mig själv som försökskanin. Jag tycker ingen ska göra det som jag har gjort. För det var nog en dålig sak. Att alltså,
jag
sitta
tror
så länge.
Att mer och mer digital utvecklingssamtal kommer att bli digitala. Liksom sett framåt så. Och jag menar, nu vet jag att du jobbar i den delen där ni liksom aktivt försöker fasa ut föräldrar och så, men liksom för det är den åldern när de inte behöver vara med, när de inte borde vara med så mycket, för det, snart är man inte alls. Men liksom för oss som jobbar fortfarande med vårdnadshavare och så på ett annat sätt, så det är ju liksom dels faktiskt sett ur ett serviceperspektiv så behöver vi vara lite bättre på att mötesgå i liksom anpassningsbara tider, precis som allting annat och i samhället. Men dels också tror jag att liksom, det blir att det är alltid en förälder som deltar, eller det är alltid liksom, är du med? Det blir inte riktigt de uppslutningarna som finns. Men alltså, om man har möjlighet att ha mötas digitalt, i alla fall ibland, för utvecklingssamtal, så tror jag att det skulle kunna öppna fler dörrar liksom så.
Det tror jag med, absolut. Jag tror bara inte att man ska sitta från 8 till 17.
Nej, och man ska inte göra det hela tiden naturligtvis. Jag menar, det finns aspekter av det här som är där det är så här, vi har inte gjort det på det här sättet. Vi har gjort det på ett annat sätt så. Jag menar liksom, av mina 105 elever så har jag fysiskt träffat kanske 15-20 av dems föräldrar så. Och de andra har bara träffats via internet. Det är inte ett bra samarbete.
Nej.
Så, jag hade kanske inte valt att göra det på det sättet annars. Liksom ett första samtal, lära känna varandra. Oh, hej, hej, här är mitt, kul att ses. Bara det är ju liksom en tröskel som inte alla fixar. Så att det där är ju liksom, det finns många aspekter av det. Där man ändå får fundera. Men jag tror ändå det finns någonting i en framtidslösning för det här också.
Ja, och jag tyckte mest det var intressant. Och så tyckte jag det var intressant att de här undersökningarna inte var gjorda för skolan.
Nej, såklart inte.
Eller så. Det om detta, Jakob. Hur tar vi det här vidare?
Det här är från vidare. Alltså utvecklingssamtal, jag tänkte på det senast idag. Att jag borde ha utvecklingssamtal snart. Jag vill ha dem tidigt liksom i år. För att det här året är som det är. Och sen samtidigt så känner jag, det är också lite så här, en aspekt av liksom, du vet, pandemiplanering och så. Och så pedagogisk planering och hur det överlappar ibland. För det är så här, jag tänker någonstans att så här, är det smart att vänta med vissa grejer om det blir bättre framåt våren? Kommer det vara någon skillnad liksom? Och vad är det som jag vill göra nu när jag kan? Liksom när vi inte har så mycket annat vi kan hitta på. Och vad är det jag vill ta senare då? Om man kan hitta på liksom massa olika saker. Allt från att ha in föräldrar på besök till att liksom dra iväg eleverna på grejer. Eller liksom, vad är det? Hur ska man prioritera resten av den här terminen utifrån någon sorts gissning, någon magkänsla av att det ändå kanske inte kommer exakt samma restriktioner hela tiden. Det kan det ju bli, men liksom om det inte är det. Det har jag gått och funderat på lite i veckan. Så, faktiskt. Men alltså jag vet inte, jag har inte tänkt jättemycket på det. Men lite grann, så. Annars, jag vet inte, jag har den här känslan just nu av att liksom, du vet, fredag eftermiddag, men det känns som onsdag lunch, typ, på sin höjd. Den här veckan har gått super, super, super fort. Jag har knappt märkt att den har gått förbi. Men jag har ändå haft en ordentlig vecka så. Och mycket av det handlar om att liksom en av mina närmsta kollegor har varit frånvarande för, om du säger, man ska vara hemma, de är lite småförkyld liksom så. Du har haft en super super bra vikarie. Men det är ändå liksom en vikarie någonstans. Och då är jag så nöjd att vi jobbar väldigt nära varandra liksom i vårt arbetslag. Vi har 105 elever, så man kan ju dela dem i lite olika sätt, men ofta delar vi dem liksom i fyra någonstans. Så. Och den lokalen jag jobbar i är uppdelad så att liksom det är som två delar. Så. Alla går ju tillsammans, så vi delar ju på de eleverna. Och så. Men, och det är liksom inte så här, den gruppen och den gruppen. Men det är ändå, det blir ofta så att man ändå rör sig. Och nu särskilt i pandemitider så håller sig eleverna på ena. Så håller sig eleverna på ena sidan. Så det blir liksom som två gäng då. Och då insåg jag efter några dagar att sen, eller som första dagen egentligen, att säga, det här kommer inte funka, att liksom vikarien roddar ett pass och jag roddar de andra, utan vi behöver liksom, vi behöver hitta sätt att köra tillsammans, fast vi inte kan vara tillsammans så. Jag liksom känt att okej, men liksom det här behöver ha lite stabilitet, lite struktur i allt som finns för att det ska bli riktigt bra. Så. Och det slutade med att jag i måndags eftermiddag improviserade en lektion som var så lite ämnesövergripande och ganska mycket instruktioner och så. Och då tänkte jag att nej, men nu jag kan inte bara berätta för vikarien och så för vikarien jag löser det med en av de här två grupperna. Det kommer inte funka. Och liksom den lektionen var parallell i båda två. Så jag sa okej, men jag ställer upp där. Vi kör det tillsammans. Liksom så. Och så utan att samla dem, men liksom så hade jag ändå ett upplägg. Jag började inte gå in på detaljer, men liksom konceptet var att jag försökte samundervisa med den här kollegan och våra 50 elever ihop. Och det gick, ja men det var ändå i teorin en bra upplägg. Men det föll på att det kom lite för tätt in på. För jag visste inte om att vikarien skulle vara, liksom den kollegan skulle vara borta. Och vikarien var inte riktigt förberedd på det som skulle hända. Och så jag fick liksom instruera samtidigt som jag undervisade så. Och jag försökte fördela eleverna, men det blev tydligt runt omkring. Och så var det en del andra förutsättningar. Det var sista passet på en ganska lång dag. Så. Och det passade inte så bra med den uppgiften. Så det var liksom en del saker som blev rejält dåliga. Som slutade med att när det var typ 10 minuter kvar så sa jag till vikarien så här, nej, det funkar inte. Om du samlar liksom den här gruppen i det rummet så samlar jag den här gruppen i det rummet. Och så får jag bara samla dem och få ner dem på liksom noll energi. Och sen så får vi liksom prata om hur det här inte är bra. Så vi måste liksom någonstans runda av det tillsammans. Och så då var jag ändå så här, men spontant lite ärlig med dem och så här, okej, men jag ser nu att det här är kanske, jag måste säga, ibland har man bra lektioner, ibland har man dåliga lektioner. Det här kan vara en av mina sämsta i år. Liksom för att jag har förberett inte tillräckligt bra. Och liksom det är saker som händer som jag inte hanterade tillräckligt. Och det blir inte, så här vill jag inte ha det. Och då, jag sa det till dem uttryckligen, för jag ville att de skulle förstå det med. Och så sa jag liksom, okej, men kan ni komma på vad är det för grejer som vi borde ha gjort bättre? Som liksom inte är så här, som var nybörjat, utan bara liksom andra grejer. Och de var så här, vi borde varit så här och så här. Och så, men liksom, de kunde själva identifiera typ de 2-3 grejerna som jag såg också. Så.
Mm.
Och då var jag så här, okej, men bra. Och då gör vi så att nästa gång vi har den här, liksom, följer upp, då gör vi om det här och då förbättrar vi det. Och då fixar vi det här och det här på det här och det här sättet. Och någon bara, men vi kanske också kan göra på det här. Ja, men bra. Så. Och då kunde jag ändå också ta dem till att säga, okej, och efter det så förväntar jag mig ändå lite mer av er. Liksom. För det här är så roligt med elever som går i typ så här tidig mellanstadie ålder, för de själva tycker att de är jättestora. Fast att inte alltid andra människor tycker det. Så går det liksom och levlar med dem på så här, men ni är ganska mogna nu är stora, ni fattar ju sånt där. De bara, absolut. Så liksom, man får inte använda det för mycket så man blir taskig, men man kan ändå använda det tillräckligt mycket. Så, och då kunde de blanda sig, vi borde ha fokuserat på det här, vi borde ha gjort det här. Så. Och då kunde vi liksom komma fram från det. Och så den gruppen som, då blev det att jag samlade min mentorsgrupp och så skulle jag fram att säga, okej, men för en av liksom sakerna som vi kom fram till var dåligt var att den ordinarie läraren inte var där. Utan att det är någon fel på den vikarien, men liksom, vi var överens om att säga, det här hade varit annorlunda om den personen som ändå är hos oss varje dag hade varit med på ett annat sätt. Och då säger till dem så, okej, men nu får vi tänka resten av liksom, hur många dagar nu det här pågår, att vi får hjälpas åt, att vi får samarbeta och vi får turas om och vi får liksom lägga upp en plan. Och då blev det att vi bytte, inte liksom lektioner, men lite oftare än nödvändigt så blev det att jag och vikarien bytte grupper med varandra. Så det kanske var så att jag startade den här gruppen och så startade du den gruppen och så har vi samma lektion. För att ofta så har vi samma. Inte när det är coronatider så vill jag kunna samla en större grupp och sen dela upp dem utifrån vem som behöver vad. Mer än liksom att du tillhör den enheten, du tillhör den. Så. Men då, nu blir det väldigt mycket att vi samundervisar, fast i olika rum oberoende av varandra. Men då blir det kanske mer att säga efter halva lektionen så bara byter vi. Så det kan vara en mattelektion som börjar med mig och som går över till att vara vikarien eller tvärtom. Och det, så vill jag ju inte ha det egentligen. Men för att de alla ska få liksom så här FaceTime med en lärare som de känner. Och för att liksom också bara styra upp så här saker hela tiden. Typ. Så varannan lektion så har de varit superuppstyrda uppstartade. Och varannan som har varit superuppstyrda avslutningar. Och så har vi liksom bara jobbat in det. Och det har funkat superbra genom hela veckan ändå. Så, för det blev så sen att den här kollegan, han var fortfarande lite småförkyld, kom inte tillbaka och så. Och så har vi ändå liksom tillsammans också vikarien som sagt upp sig, okej, men det här är det som behöver hända och vi håller dem så här och så här och eleverna, jag är superstjärna elever, det är verkligen ingen som vill säga testar saker bara för att de har en vikarie, och det är jag super tacksam för att de inte är på det sättet. Men det har ändå blivit, från att ha varit en superdålig det var sista lektionen i måndags till att ha så här, ja men fan, det har ändå varit en bra vecka, men alltså jävlar vad jag har jobbat, vilket också hänger ihop till varför det känns som att jag inte ens fattat att det är helg snart.
Men jag måste ändå säga det, att det finns ju väldigt, alltså när det går så där åt skogen, när man känner verkligen att okej, nej, det här blev verkligen inte bra, att då pudla sådär, så att det verkligen är tydligt att nej, men alltså hallå, det här blev inte bra, att säga det inför eleverna. Det kan ju kännas, alltså det känns otäckt eller läskigt eller så att göra det, att tappa ansiktet så, men är det någonting man har lärt sig genom åren är ju att det är ju osannolikt effektivt. För det gör ju att de blir också med på att ja, men vi måste lösa det här. Hur kan vi göra det här bättre? Hur kan man liksom, vi är ju ändå ihop. Och det är ju inte mer än, och så visar man också att man är människa. Att man är den här, alltså att man är, alltså att man kan göra fel och att man kan liksom, det är ju inte mer än att man får gå in och säga, men vet ni, alltså nu har jag tänkt lite fel här, och erkänna det. Det tror jag är, det är ju också att ta eleverna på allvar, tänker jag.
Ja, visst, det är sist. Och att liksom göra dem till medskapare och så. Det finns många delar av det naturligtvis. Och jag tror aldrig att någon har liksom förlorat i sitt ledarskap på att ta dem man leder på allvar. det är ingen bara, nej, men nu tar du på för stort allvar. Det kan man ju aldrig riktigt liksom, tänker jag, så länge man är liksom inom ett någorlunda så här friskt spann, liksom, där vi ingen fara. Liksom, eller så.
Nej, men jag kan tänka mig att man kan känna sådär, och framförallt kanske när man är ny lärare, att det kan kännas jobbigt att liksom erkänna att man har haft fel, eller att man har gjort fel, eller att det inte blev bra, utan att man håller fast vid. Jag har ju sådana minnen när jag var ny lärare, när jag liksom höll fast vid, för att jag ska minsann inte ändra mig, mentaliteten. Det blir väldigt sällan bra. Herregud. Nej, utan då är det bättre att faktiskt bara släppa och känna att okej, det finns ingen som vinner på att vi gör det här på det här sättet, eftersom det inte funkar liksom.
Vet du, jag mötte en sån favoritvariant av just den inställningen häromdagen. Och då kanske inte så mycket det här med att jag vägrar ändra mig, men du vet så här, man är livrädd för att erkänna fel och göra fel och så. Och det var särskilt kopplat till början på sin lärargärning. För den här personen uttryckte sig, men vad händer om mina elever som jag har de första åren får en sämre utbildning för att jag är ny innan jag har liksom lärt mig? Vad händer om jag gör liksom massa misstag i början typ? Och det som jag gjorde mig full i skratt av det när jag liksom mötte den oron, det var liksom att den där personen så tydligt uttryckte att det kommer en period där man inte gör misstag sen. Och den tror jag verkligen inte existerar. Och det är så här, hur ska jag på ett fint sätt förklara att så här, det där går inte över. Det är liksom, ja, det blir bättre naturligtvis, du kommer ha rutiner på ett annat sätt. Men den där rutinen du kan ha är så här, hur du hanterar dina misstag. Det är så här, vad tror du i, liksom, i den här verksamheten, i den här världen, gör att det blir liksom förutsägbart och att du kommer någon gång i ditt liv komma till jobbet på måndag morgon och säga så här, ja, men jag vet hur exakt allting kommer vara från nu fram till fredag. Det finns inte, liksom, du behöver inte oroa dig. Det är bara en fråga om att lära sig att hantera och pudla på det sättet. Så det finns inget annat som går att liksom möta. Och att sen bli bra på att så här, ta det på ett roligt sätt. Göra det bästa av det.
Ja, och också engagera sina elever i det, att faktiskt bjuda på, och det får ju inte heller hända för ofta naturligtvis, för då börjar de väl undra, men däremot när man är genuint liksom att hörni, nu blev det här helt knäppt liksom. Jag har inte tänkt, eller det jag trodde skulle fungera fungerade inte, hur gör vi istället, kan vi liksom lösa det här på något sätt, och då är det ju ja, då hittar man ju gemensamma lösningar på saker och ting. Och det är...
Ja. Och man måste liksom också tillåta sig som en del av det, tror jag, att skratta åt det här, saker som är, ja! Här, som är liksom oförutsedda. Jag hade en gång en mattelektion som förstördes av att det vandrade in en stor jävla svan på skolgården precis utanför liksom fönstret där jag hade lektion. Och den började skrika så här, asökt mycket högre än vad jag trodde att svanar kunde göra. Och det var liksom, även om eleverna så här, gick emot alla naturliga instinkter och bara, det är en svan utanför, vi springer fram och kollar på den. Till att liksom bara, ja, vi hör inte vad du säger för att svanen skriker högre. Liksom. Då kan man vara så här, ja, men självklart har de lagt ner sin själ på att planera någonting bra för att det ska gå bra för i framtiden. Som en svan och förstör. Vad ska vi göra åt det här? Det är liksom, nej, man behöver inte göra det en större grej av det än så. Liksom, de är så här, ja, nej, jag vet.
Vi får ta det här, det är bara att ge upp. Liksom, eller när internet kraschar eller när man får, eller när man inte får igång teknik i klassrum och, alltså det finns ju så mycket saker som kan gå fel.
Ja, jag tänkte att man ska se det som fel, det är bara oväntat. Alltså det är fel eller rätt eller vad som, alltså jag vet inte, man behöver inte vara så liksom svartvitt i det, utan det är så här, det blir något annat liksom så.
Ja.
Man hittar saker, och det finns ju också något sånt tillstånd av, du vet, i en grupputveckling när man hittar saker hos varandra och med varandra som man liksom bara plockar upp och spinner vidare på. Och så blir det en grej. Det gör ju också någonstans att det blir fel mot vad det var man planerade. Men som också blir... Ja, men det blir någonting av det med. Eller så.
Mm. Men det är ju lite sådär... Ja, förlåt. Mm.
Ja. Nej, men så här, jag hade en elev för några år sedan som var så här, helt övertygad om att han absolut inte kunde räkna överhuvudtaget. Men som var väldigt, väldigt intresserad av så här, dataspel och så. Och som absolut hängde med i både strategier och planer och liksom kunde veta hur det gick för han själv och liksom kunde diskutera så här, om jag gör så här och så här, då blir det si och så. Där det var massa matematik i. Så då blev det att jag fick liksom planera, för vi hade en del egen undervisning, den här eleven och jag, för att liksom få till saker. Så. Och mycket av det blev ju så här att jag fick bara länka det vi höll på med till olika spelkoncept. Och det är inte hållbart i längden, men det var ett sätt att komma förbi en tröskel liksom så. Det är ju fel om man tänker att det var inte det jag hade planerat. Det var inte det som stod i några läromedel. Men det är så här, det blir bra.
Och sen tänker jag också att det är ju det klassiska exemplet, det är ju när man har gjort en lektion för en grupp och så ska man göra nästa lektion, samma lektion för en annan grupp. Det blir ju aldrig samma lektion och de fungerar på annat sätt och de gör på olika sätt och de agerar på olika sätt beroende på. För det är ju individer vi jobbar med. Det är ju och alltihop. Så det är ju verkligen så. Och gruppsdynamik. Och du känner dem på olika sätt. Och de ser dig på olika sätt. Och vem du är. Och,
och det är sådär. Så lätt att det leder till att man också stämplar vissa grupper som lättare eller roligare eller svårare eller sämre eller bättre eller så. Och så blir det ett sätt som man pratar med sina kollegor om och så etableras det. Och så blir det en flagga de får bära utan att de kan påverka det själv. Och det där det tror finns... jag verkligen är...
Ja, det är faktiskt min käpphäst. Det är mitt jobb att tycka om. Alltså att liksom känna att jag har någonting som jag kan... Liksom, alltså att jag tycker om mina elever. Jag måste tycka om dem. Alltså på något sätt. Alltså hitta någonting, någon gemensam beröringspunkt. Någonting vi kan hänga upp den här relationen på. Annars så får jag... Alltså jag måste jobba på... Och är det, tycker jag någon är jävligt jobbig, då får jag jobba på att inte tycka det. Är du med faktiskt. Mig på, alltså det är liksom mitt jobb att inte tycka det, och då måste jag hitta ett sätt att jobba bort det. Det är inte elevens jobb, det är mitt jobb, för det är jag som får betalt. Sen kan man ju prata om att vi behöver hitta ett sätt här där vi kan acceptera varandra, naturligtvis, och det kan man ju närma sig, men just att faktiskt inte prata skit om grupper, för fanken vad jag tycker illa om det, den här klassen är så jobbig, alltså då går jag. Det vill inte jag vara med. Usch.
Nej, verkligen. Alltså det där är så kontraproduktivt. Sen behöver man få ventilera, men det får man göra på andra sätt. Och med andra måltavlor. Är det väl? Man kan vara förbannad över att man haft en dålig lektion. Eller man kan vara förbannad över det här och det här. Men elevgrupper som sådant är så himla vagt. Nej, det ska vi inte hålla på med.
Nej, det ska vi inte hålla på med.
Nej. Apropå ingångar till elever så hade jag en sån som bara öppnade sig själv häromdagen. Så, jag har en kollega som jag går och pratar med, man går och pratar med alla kollegor. Men jag har en specifik kollega som jag går och pratar med om amerikanska The Office ibland. Har du sett amerikanska The Office?
Ja, det har jag väl lite grann. Jag har sett
det var riktigt... min gissning fram till för något år sedan typ. Så.
Mm.
Så, du vet, så här, det är ändå 9 säsonger, slutade gå för 10 år sedan, men dök upp på Netflix. Jag började kolla om det. Jag såg det nu i början på pandemin först, och sen så nu har jag börjat kolla om det är en brutalt rolig serie. Och min kollega har gått igenom det första gången, så vi går och pratar lite då. Så var det en dag när jag hörde mina elever komma genom korridoren. Jag var så här, vänta, den här referensen som de håller på med just nu, det är från The Office. Så jag stannade och pratade med dem, så har ni sett den? Ja, visst. Och så är det liksom något TikTok-klipp med någon som pratar om på samma sätt med samma ljud typ. Och man bara, okej, nej. Ja, det där var roligt, men liksom här, nu ska ni se originalet. Så fick jag möjlighet att introducera dem för ett klipp på 1 minut och några sekunder som är originalet. Och de dog av liksom förtjusning över både den här världen av idioti och dels liksom att både jag och min kollega är så här... är inne på samma grej, att vi har någonting gemensamt. Och sen dess har de fortsatt med det hela tiden. Så till en bild att det sista som hände var när jag gick från jobbet var att de skickade iväg mig i den här andan. Och här är det dags att vara specifik. Så jag ska ta och spela upp ett klipp för dig. Och så tänker jag länka det klippet så kan man gå in och kolla på det själv.
This is parkour. Internet sensation of 2004. And it was in one of the Bond films. It's pretty impressive. The goal is to get from point A to point B as creatively as possible. So technically, they are doing parkour as long as point A is delusion and point B is the hospital. Parkour!
Konceptet är för att det är en öppningsscen från det här avsnittet när några av de här människorna som jobbar på det kontoret har upptäckt konceptet parkour i flera år efter att det var coolt. Och de tror att man måste ropa parkour! Och så måste man springa runt och göra asdåliga hopp. Det är liksom, de är med flit superdåliga. De gör helt värdelösa grejer och de är liksom sämst på det. Men de är väldigt, väldigt stolta över det. De är väldigt så här, taggade på varandra. Bara parkour, parkour! Och så liksom öppnar de så här kylskåpsdörrar och bara, vad håller du på med? Det är liksom helt sämst. Så är det det klippet som mina elever hittat då. Och det har resulterat med att de i flera dagar nu har sprungit runt i korridorer överallt och bara parkour, parkour, parkour! Och liksom så här, inte liksom tar massa plats utan bara skojar om att de är sämst på den här grejen. Vilket slutade med att när jag gick därifrån så hem från jobbet så såg jag dem lämna den i korridoren. Jag bara, har du gjort lycka till med parkourträning? Så. Och de skrattade. Och så är den som springer efter. Bara, vänta, jag ska stänga dörren. Och så här, sparkar igen dörren på så här, det töntigaste sättet typ efter. Och ropar, parkour, parkour, parkour. Sjukt roligt. Och man blir så här, vad händer? Och jag ser ju på en del kollegor som inte förstår den referensen att här, de här eleverna är helt orimliga. Vad är det som händer? De beter sig inte alls som man borde göra inomhus överhuvudtaget. Så. Men de är väldigt, väldigt roliga och det är kul att hitta den ingången för att kunna sen också vara så här, ja men du vet den som så här, nu får ni tagga ner och fokusera på rätt grej för att det här är helt sjukt typ. Men man behöver ha båda de sidorna för att nå fram tror jag. Apropå det vi pratade om förut.
Men du kan också säga till... Ja, och du kan absolut säga till ett gäng som alltså om du har den där relationen till dem och den här grejen med dem så kan man också säga, nu chillar vi, nu lägger vi av. Och så kommer
det
de att chilla.
Man når ju fram i det. Bara liksom säga, nu är det paus på parkourträning. Nu, dagens parkouruppgift är att sitta still på den här stolen och bara vända hitåt.
Ja.
Och då fattar de att det är kul. Och så blir det bättre. Så ja, men absolut, man måste ha det. Och det kommer till en punkt där man liksom, vet, hittar sådana ingångar naturligt med varandra. Och jag tänker att det är viktigt att hålla fast vid. Det var dit jag ville komma på det vi pratade om förut.
Eller hur? Ja, Jakob, jag har bara tråkiga nyheter egentligen, men jag tänker ändå att det finns en intressant grej i, om jag vill byta ämne helt men ändå inte, så är det ju så här, jag vet inte ens hur jag ska byta ämne, men jag försöker byta ämne, för att det är ändå så här att vi är ju i en, ibland glömmer vi bort, idag så hade vi ett möte i morse och pratar om alla våra bekymmer vi tycker att vi har i den här pandemin med liksom teknik som strular och elever som liksom, och allt som vi tycker upplever problematiska. Och då så blickade, då sa en kollega som har sina rötter i Tyskland, och så sa hon, jag har ju kontakt med mina tyska kollegor och där har de ju liksom helt andra problem än vad vi har här i Sverige. Utifrån att, alltså där har ju inte varje elev en dator, varje elev har definitivt inte internet, varje elev har definitivt inte liksom en skola som fungerar där de kan få ha kontakt med sina elever varje dag, och de har definitivt inte heller på samma sätt tillgång till skolmat.
Nej.
För vi har ett problem nu i Göteborgs stad där vi är då, att skolmaten löste vi ju i våras, men vi har inte löst den nu vid den senaste stängningen när det kommer till gymnasieskolan. Utan det är inte någonting, det finns liksom ingen lösning, den lösningen var bara då och den har man inte tagit upp igen.
Jaha.
Vilket ju naturligtvis är ett problem.
Är det sant?
Ja.
Det inte jag. Nej. Varför har man inte gjort exakt samma lösning?
För att man är sen på bollen och seg, och för att det inte var så många som utnyttjade det.
Men vad var lösningen som ni hade konkret i våras? Hur gjorde man i Göteborg? För det har vi inte gjort samma.
Jag tror att det finns två olika anledningar till varför. Lösningen i våras var att man fick anmäla sig och sen fick man gå till sin närmaste skola och hämta mat. Men nu var det ju så att när den här stängningen kom så var det 2 veckor till jul, och sen så var det ju jullov, och sen så stängde ju högstadiet också. Och då och så har ingen hunnit ta i den frågan. För det var ju likadant i våras, att det dröjde en månad innan maten var på plats. Och nu så är inte, det är inte ens en fråga. För jag tror alla har glömt. Och de som behöver maten är inte den gruppen som är högljuddast, om jag ska vara ärlig.
Men i grundskolan så har det varit så sedan dag ett, sen man började stänga liksom ner. Mm. Att det har liksom funnits så här, behöver du ha mat så kommer du hit och hämtar. Liksom alla som vill, inte ens behöver du, utan så här, alla som vill kan komma hit. Du måste bara anmäla i förväg. Så det är jättemånga som jag säger, de kan fixa käk hemma, absolut. De klarar att koka nudlar, det finns mat hemma. Men det är gött att ha en promenad en dag mitt på dagen på lunchen för att ha lite rutiner. Jag och min kompis, vi går dit, vi hämtar vårt käk, vi går hem. För att den maten hade de gjort åt oss. Och det är liksom mer näringsriktigt än vad de har fått i sig. Men de har ju fått i sig något i alla fall. Alltså liksom, det är den nivån. Det kan inte vara så här, kom och få din almosa liksom på, är du med? Utan det måste ju vara så här, det här finns för alla för att det är rimligt. Varför inte liksom?
Nej. Ja, och det, ja, men, och så var det ju liksom, men och det har ju varit så, det erbjöds ju till alla, men i, även i grundskolan så det finns en viktig skillnad. I grundskolan så ställde man det som krav. Från skolan, alltså Anna Ekström gick ut och sa att grundskolan är tvingad att lösa skolmaten. Det har man inte gjort med gymnasieskolan.
Men det är ändå väldigt konstigt, för att det känns som att man kan räkna ut med bakhuvudet, liksom med bakhuvudet. Man kan räkna ut med liksom på ingen sätt alls att det där är en grej som kommer behövas, särskilt om man kommer fram till det i våras. Det är ju liksom, det är ju nästan så att det är ett aktivt val att inte ha det nu. Det är inte som att man har råkat glömma. Det är nästan som att man bara så här, vi dammar bara av exakt samma plan, men kapitel 4 tar vi bort. Det är liksom inte man råkar göra, är du med?
Nej, jag vet inte. Jag vet bara att det inte finns just nu, och det är ett problem. Sen är det ju så då att och det finns inte, och det är liksom ett bekymmer. Men då pratade vi om att Tyskland hade det värre, och så tittar man, och då tänker jag att igår kom det en artikel i Dagens Nyheter. Och då är det nämligen, för då är det att UNICEF, ni vet, FNs organ för barn, och WFP, vad det är nu är, WFP, det är FNs livsmedelsprogram.
Ja, World Food Program, det var de som vann Nobelpriset i fred i vintras.
Precis. De har i alla fall tagit fram en undersökning om hur barn drabbas under pandemin och vad skolstängningarna har gjort. Mm. Och här är det då att miljontals barn runt om i världen riskerar att drabbas av undernäring på grund av pandemin. Och att det är liksom 39 miljarder skolmåltider som har försvunnit. Det är ganska mycket mat, om man säger så.
Mm. Ja.
Alltså om man säger så. Och det som rapporten heter Missing More Than a Classroom heter själva liksom rapporten. Och det handlar om då 370 miljoner barn över hela världen har hittills gått miste om cirka 40% av alla skolmåltider som de haft tillgång till. Och det vore om det inte vore för att deras skolor hade stängts enligt beräkningarna. Mm. Mat som då kan vara livsavgörande för mat för att barn ska få in sitt näringsintag då. Och rapporten och chefen för UNICEF skriver så här, och nu kommer ju då, nu blir det att svära i kyrkan, i alla fall i Sverige. För då står det så här: trots att det finns uppenbar evidens för att det inte primärt är skolor som är drivande i covid-19-pandemin, så utsätts miljontals barn över hela världen för den här risken när man beslutar att stänga deras skolor, säger chefen för UNICEF Henrietta Fore i ett pressmeddelande i samband med rapporten. Och man menar också, man är orolig för då inte bara maten utan också möjligheten för framtida utbildning. Och då vad rapporten har räknat ut så handlar det om 24 miljoner av världens skolbarn. Det är väldigt många barn som riskerar att halka ur skolan helt och hållet på grund av pandemin. Och om man nu inte gör någonting typ i förrgår så är det liksom ett jättebakslag för varenda en av de där stora satsningarna som har gjorts för att få fler barn att gå i skolan runt om i världen. Under de senaste decennierna så har den här pandemin liksom slått undan fötterna på det. Och vi måste ge dem då tillgång, alltså livsmedelsprogrammet och FNs World Food Program, för det är svårt att prata engelska. Om man då inte får, alltså de inte då får, de här fattigaste får tillgång till skolmat, så finns ju en risk att vi faktiskt förlorar en hel generation. Menar då han som är chef för det, David Beasley. Och jag känner någonstans att har vi koll på det här?
Koll på det här, hur? Vad menar du?
Nej, men gör vi något åt det här? Behöver vi inte liksom, borde inte det här vara en jätteakut fråga runt om i världen? Borde inte liksom, borde det inte vara så att Anna Ekström säger inte skolmaten ska inte bara lösas i grundskolan utan också på gymnasiet. Skolan ska lösa, att Tyskland faktiskt ser till att lösa sin skolmat. Det är ju ändå liksom, men även då att vi faktiskt ser till att länder då som har stängt på grund av pandemin se till att öppna, kanske hjälpa dem att öppna sina skolor någorlunda, se till att mat delas ut och så vidare.
Men det där är ju
hjälps
liksom,
vi åt i världen?
Ja, precis. Nej, det gör vi inte. Och det handlar ju också om att man liksom bara man har för syn på välfärd och så naturligtvis. Jag menar, Tyskland ligger geografiskt nära, men det är liksom socialt och infrastrukturmässigt väldigt, väldigt annorlunda mot liksom hur det är i Sverige. Så. Och jag menar, liksom skolmat finns inte ens i alla nordiska länder på det sättet, det konceptet, så att det där ska man verkligen vara liksom med på att så här, det är inte självklart att man tänker på det sättet. Och det hänger väl ihop med det som var ganska fascinerande för snart ett år sedan, liksom hur extremt lätt det var att stänga skolor i jättemånga länder runt om i världen. Och hur extremt fort det gick. När några började så ville alla andra följa efter. För att det fanns politiska poäng i att så här, kolla vad nu ser det ut som att vi gör någonting. Och för att det är en stor arbetskraft, eller en stor arbetsplats, en stor organisation i det offentliga. Så det är ett väldigt enkelt sätt att med ett beslut visa att nu gör vi en förändring. Och att man i många delar av världen saknar ett barnperspektiv när man fattar beslut, så är det ju. Så, jag menar liksom, hur många länder är det inte? Vi har skämtat om det förut, men liksom, hur många länder är det inte egentligen som har öppnat upp alla möjliga mer triviala liksom, funktioner innan man öppnat sina skolor? för att man vill inte lägga de pengarna, man vill inte hjälpa till med det. Det är ingen som tar de rösterna liksom så. Det hänger ihop med hela den biten. Alltså så, maten är ju en indikator på vad det är som fattas. Men det är ju inte egentligen maten som är problemet, utan skolan som är problemet. Så. Även om maten i sig naturligtvis är viktig, så är det liksom att man inte ens får till det. Att man inte ens bryr sig om att liksom hur många barn som helst inte går i skolan just nu. Och att många av dem inte kommer att komma tillbaka sen. För att de var liksom i den gråzonen förut. Och för att liksom de samhällena som de lever i kommer inte fixa att man liksom bara går tillbaka till det som var förut. Så det är nog en av de kanske så här, topp fem konstigaste grejerna med de senaste åren som kommer att vara svåra att förklara för folk efteråt. Och då finns det ändå en hel del som kandiderar att vara liksom på den listan. Är du med? Men det här tror jag verkligen är en sån grej som är så här, var det ingen som brydde sig? Så, alltså om just de bitarna. Det har varit intressant att se så här, det har egentligen varit intressant att hitta någon historiskt kunnig person som var så här, kunde berätta typ under andra världskriget, hur många skolstängningar var det tal om då? Hur många liksom, ungar var det som försvann ur skolan som inte skulle liksom få komma tillbaka? Eller hur mycket förlorade man i utbildning liksom, av det? Och i andra jämförbara liksom, perioder, hur funkar sånt? Man kan tänka på global nivå, men man kan också tänka lokalt. Mm. I det här landet var det krig de här åren, eller i det här landet var det så här och så här. Eller liksom, efter naturkatastrofer eller så. Hur ser sånt vanligtvis ut? För det finns ju ändå en norm för hur sånt fungerar. Alltså, inte för att vi planerar det på det sättet, utan bara för att det brukar reagera så här och så här. Så det var spännande att se, så var det något annorlunda den här gången för att det växte stort, eller för att det var extra oförberett, eller för att det var liksom som det var. Verkligen en intressant och en viktig påminnelse naturligtvis, men verkligen intressant att fundera på hur lätt det var att så här, lägga ner utbildningssystemet eller så.
Eller hur? Och jag tänker också när du säger barnperspektiv, för jag tänker att det jag pratade om i början här idag, alltså det har jag inte tänkt på när jag läste den här artikeln, men i Sverige, att vi inte har kollat hur våra barn har det på distansundervisning, alltså vet vi hur de mår av distansundervisningen, vet vi hur de har det egentligen, att vi faktiskt inte har gjort den undersökningen, men vi har gjort det på våra arbetsplatser. Det säger lite om hur vi faktiskt ser på våra barn.
Ja men så arbetsmiljö och barn är ju inte liksom en grej. Barn och unga och så har ju inte liksom, det var jättelänge som man inte ens sett det som en arbetsplats där man behöver följa arbetsmiljölagar liksom så. Eller liksom där det skulle omfatta elever, eller liksom där man har det perspektivet, absolut. Att det, ja, det är någonting att bara vidare. Det har varit intressant. Det känns som att här, summan av de här våra diskussionerna, både liksom det du tog upp först i början och det som vi kommer in på nu, är så här, man skulle hitta någon kunnig typ som kunde berätta mer om det. Jag har liksom mer följdfrågor, är du med?
Ja, jag har också det, och jag har också en fundering kring, jag skulle också vilja se vad man gjorde just på andra världskrigets, alltså hur påverkade skolgången, vad hände med den generationen som gick i skolan då, och skolan som stängde, eller att man blev flyttad på, att man fick åka ut, vad hände, den här oron som finns, hur påverkade det skolbarnen och sådär, det skulle jag vilja veta.
Ja, verkligen. Ja. Det är något att fundera på när vi vandrar ut.
Eller hur?
I helgen på något sätt.
Ja.
Yes, yes.
Det ska ändå bli väldigt, väldigt skönt med helgen.
Ja, det får man säga. Sen är det 2 veckor kvar, sen är det sportlov plötsligt. Vad händer där? Med reservation för att det är sportlov på olika tider, på olika personer. Men det är närmast snart. Tiden bara går.
Jag får inte åka skidor.
Nej, vi ska inte åka några skidor. Sluta med det. Vi ska verkligen inte åka några
skidor. Jag vet, men jag vill åka skidor. Men jag ska inte åka skidor, men jag vill åka skidor.
Jag kan skicka en länk till ett spel som kan spela skidspel på internet, så kan vi göra det på lovet.
Nej, man kan inte åka.
Hörni, tack för att ni var med oss. Ha det gott, hej.
Ha det bra, hej då. Det här är Skolsverige. Jakob Mölstam.